Vad är det, sa Pontus som han hade anat någonting. Ingenting, sa jag fast jag en halv minut tidigare hade tänkt visa honom tidningen. Plötsligt kunde jag inte förstöra hans dag redan från morgonen. Jag tänkte att jag har tid att berätta, kanske en hel timme till. Jag hade redan bestämt att han inte fick ta eftermiddagsfärjan till Stockholm. Han kunde svimma i storstan med sitt tunna bleka blod. Vad som helst kunde hända och jag skulle inte sova en blund på hela sommaren. Ingenting kändes rätt. Allting höll på att gå galet. Pontus skulle vara förlorad om jag inte genast kom på något. Vad är det som doftar? Sa han och jag förstod att han menade parfymen. Ingenting, sa jag. Och säkert rånade jag. Ganska fånigt att spruta parfym så jag stank. Tur att jag hade torkat bort läppstiftet och blött håret. Pontus satte sig vid köksbordet och jag tittade på honom i smyg. Ingen i stan skulle tro att han var den berömda violinist man efterlyste. Så vanlig såg han ut, förutom att han var ovanligt blek. Jag undrade om han hade ätit någon frukost, men jag frågade inte. Själv skulle jag inte få ner en smörgås. Jag blev illamående enbart vid tanken på mat. Pontus började nynna på en melodi och hans nynnande gjorde mig ännu oroligare. Hur länge skulle det räcka innan polisen eller socialen bromsade in vid porten? Var det kanske bäst att sticka till ön och genast börja packa det viktigaste? Men då måste jag först berätta. Och hur skulle vi ta oss till ön? Det gick väl bussar till hamnen, men jag hade ingen tidtabell. En bil saktade in på gatan och jag fick panik i bröstet. Jag ska till stan, sa jag. Hänger du med? Något viktigt, sa Pontus och rynkade pannan. Jag behöver busstidtabeller, sa jag. Vi får dem från info på Stora gatan. Vi tog cyklarna och stack iväg. En liten stund medan vi trampade längs Ålandsvägen kändes allting som förr. Jag låtsades att jag hade drömt det där med tidningen och paniken i bröstet lättade. Pontus gnolade och vi skrattade åt hans cykel som hade börjat gnissla när han bromsade. Jag kom att tänka på Jättgefin, Kammer Svensson och Pommen och att det var torsdag, men inte en gång tänkte jag berätta om mötet klockan 22:30. Det var bäst för Pontus att vi glömde det. Jag är genast tillbaka, sa jag och gick in och sökte bland tidtabellerna. Vi cyklade till torget och lämnade cyklarna och jag sneglade i smyg på alla vi mötte. Ingen stirrade på Pontus. Ingen kände igen honom från bilden i tidningen. Vi tar en glass vid kiosken, sa jag. Jag bjuder. Vi köpte glassarna och satte oss i solen och jag såg till att Pontus fick en stol med ryggen mot gatan. Just då tänkte jag faktiskt berätta om efterlysningen, men det slog mig att det var vår sista dag tillsammans. Och jag blev sträv i halsen. Innan kvällen skulle mamma och faster Nadja ha läst tidningen. Jag tänkte att jag måste berätta den någon annanstans än i trängseln bland folk. Så jag sa, nu sticker vi. Pontus hängde efter, men jag vågade inte se på honom. För tårarna ville tränga fram. Pontus kom ifatt mig och jag vände bort huvudet. Just då såg jag en röd bil komma längs Nygatan. Föraren körde som en vinglig skata med näbben mot vindrutan och tänkte inte stanna vid ögångsstället så fotgängarna skrek till och måste hoppa undan. Först på andra sidan av ögångsstället bromsade han och jag såg en skrynklig blå kostym, en likadan som Kammer Svenssons, och i baksätet satt Jättgefin och Pommern. Jag förstod att det faktiskt var Kammer Svensson som körde. Då kopplade mitt hjärnkontor till. Jag såg att klockan var 22:30 och förstod att jag hela tiden hade tänkt fel. Mötet var inte 22:30 på kvällen, utan 22:30 på dagen. Och det var inget vanligt möte. De tänkte råna en affär. Vad var det för gata? Väste jag till Pontus, men han bara tittade. Vad då för gata? Sa han. Jag hade glömt den där morgonen på sjukhuset, men jag kom nästan genast ihåg att Pontus hade sagt Nygatan. Se på dem, sa jag, för bilen stod kvar mitt i korsningen. De tänker väl inte råna Ålandsbanken? Och jag tror att också Pontus fattade allting på en gång. Det blev ett tutande från bilarna bakom tills Jättgefin och Pommen fick på sig rånarluvorna och tog sig ut. De började vifta med varsin bössa och de sköt varningsskott i luften innan de försvann in i banken. Bilarna slutade tuta. Alla ville genast därifrån. En del backade och andra vände in mot gågatan. Följ efter mig, skrek jag till Pontus. Spring allt du hinner. Och jag sprang så jag fick metallsmak i munnen. Jag kollade att Pontus hängde med och vi sprang vidare och stormade snart in i polisstationen. Någon försökte hindra mig, men jag var omöjlig att stoppa. Och jag skrek, de rånar Ålandsbanken! Två polismän var genast där och jag flämtade fram vad vi hade sett. Pontus sa att vi visste exakt vad det handlade om. In med er i bilen, skrek båda polismännen och de bar iväg mot Ålandsbanken med sirener och blåljus på. Men där var rånet redan över och ingen röd bil syntes längre till. De hann smita, sa jag, och samtidigt ropade en röst i bilens högtalare. Ålandsbanken är rånad och gärningsmännen kom undan. Vi har inte ett enda spår. Jag som mindes att Kammer Svensson hade sagt, vem skaffar fram en bil så vi kommer oss till Långnäs, skrek. De är på väg till Långnäs. Ta östra utfarten och vi ska förklara allting medan ni kör. Pontus och jag turades om att berätta vad vi visste. Och redan i rondellen tyckte vi att se den röda bilen vända av längs Lämlandsvägen. Där är de, skrek jag. Följ efter. Vi tog in på dem, men när vi kom närmare stack en arm och en bössa ut genom sidorutan, liksom halva Jätkefins fågelbohuvud. Han sköt mot oss och polismannen som körde skrek, huka er i baksätet. Han saktade in. Jag försökte känna efter där jag satt på golvet i skydd av framsätet hur kurvorna gick. Och när vi närmade oss Lemströms kanal såg jag på klockan. Den var 11. Mamma och jag brukade åka här när vi for till ön och jag visste att bommarna fälldes ner varje heltimme. Bilarna fick vänta medan svängbron öppnade sig och båtarna passerade. Se upp för bommen, skrek jag i sista kurvan och polismannen som körde saktade in. Det var som jag hade tänkt. Bommen hade gått ner och svängbron höll på att öppna sig. De har tagit en annan väg, sa polismannen som körde och jag hörde hur snopen han lät när han gjorde sig beredd att vända. Jag satte mig upp. Ingen röd bil med rånarna syntes till, men jag såg bilspår i gräsmattan till höger, strax in till manövreringstornet. Bara de inte har kört ner i kanalen, sa jag. Vi backade och vände ner och steg alla ut och sprang fram till kanalen där ingenting syntes till. En trålare var på väg in och ute på slämmen speglade solen sig i vattnet. Men så fort bron hade stannat kom mannen i manövreringstornet ut och pekade stammande mot kanalen. Han fick inte ur sig en enda mening, så upprörd var han. Men samtidigt såg vi en stor bubbla komma upp till vattenytan och en till och vi förstod att Kammer Svensson hade kört ner i kanalen. Den andra poliskonstapeln larmade räddningskåren och sa till om dykare och jag undrade om hjälpen skulle hinna fram i tid. Vi tittade och tittade och då dök Kammer Svensson upp till vattenytan. Han såg eländig ut. Han hostade och flämtade och skrek på hjälp för han kunde inte ta sig upp längs kanalens stenlagda kant. Sen dök Jätkefin upp och hans hår hade kletat sig fast mot huvudet så han liknade en valross. Jag tänkte att det var säkert skönt att få byxorna tvättade. Pommen borde också ha dykt upp, men han gjorde det inte. Han har drunknat, sa jag till Pontus, och fast Pommen var en vanlig bankrånare kändes det ändå ledsamt. Räddningskåren tjöt redan och precis när den vände in flöt Pommen också upp till ytan, blank som en säl, och han fiskade upp alla tre. Kammer Svensson gjorde ett sista försök att fly över gräsmattan men han var för trött och stöp i backen och blev liggande. Ni har förstört mitt liv, skrek han till polismännen. Men snart orkade han inte ens gråta utan han snyftade bara ljudligt. Jätkefin skrek hylja till honom. Sen gick han närmare och sparkade i gräsmattan och sa, du köra själv i plurret, inte skylla andra. Kammer Svensson svarade inte. Men han fortsatte att gråta och han bankade knytnävarna hårt mot marken. Pommen satt tyst på kanalens kant och tittade på bron som svängde tillbaka och portarna som nu öppnades. 2 sekunder tidigare och vi hade klarat det, sa han. Nästa gång. men han sa inte vad han skulle göra nästa gång. Jag hörde den andra polismannen ringa. En bil för tre blöta till Lemströms kanal. Döda eller levande? Frågade rösten i högtalaren. De sprattlar, sa polismannen. Pontus och jag fick sätta oss i polisbilen och åka tillbaka med den. Och hur var namnen? Frågade polismannen som körde när vi närmade oss stan. Klara Engberg, sa jag. Pontus Karlsson, sa Pontus som ingenting visste om efterlysningen. Ni bor i stan, sa den andra poliskonstapeln trevande. Jag bor hos min faster, sa Pontus. Det är väl inte du som spelar fiol i dagens tidning, sa den andra polismannen. Jag har inte läst dagens tidning, sa Pontus mycket artigt. Nej, för jag gömde undan den, sa jag. Sen blev det tyst. Väldigt tyst. Jag stirrade på landskapet utanför och vågade inte se på Pontus. Jag tänkte att vi hade haft 10 dagar i en såpbubbla, men nu hade den spruckit. Och jag kände hur ont det gjorde att vistas i vanlig luft igen. Det var åtminstone inte farligt att berätta för polismannen, och vi berättade precis allting. Pontus sa att barnhem var ingenting för honom. Jag förstår, sa polismannen som hade kört. De meddelade Helsingfors att Pontus var utom all fara och man ringde fast till Nadia som kom med duetten. En stund tänkte den andra polismannen ringa min mamma, men jag sa att hon arbetade och hade bråttom så det var onödigt att störa henne. Förresten så hade vi cyklarna på torget. Fast Nadia förberedde bara sig själv. Jag borde ha anat att han hade rymt, sa hon. Men jag sökte inspirationen och tänkte inte på något annat. Sökte vad då? Frågade polismannen som hade kört, så jag förklarade att fast Nadia är konstnär. Det vet jag, sa han. Jag undrade bara vad hon hade sökt.